ska berätta att vi ska idag prata med Edne Eriksson. Och ansvarig utgivare för detta program är Louise Palma Agir av Egen Kraft Webradio, sponsras av Betongfabriken. Och vi sitter i Venngarn utanför Sigtuna. John Steinberg heter jag. Vi ska prata en timme och lite musik emellan med Edna. Och jag ska be hälsa dig välkommen, Edna. Och innan du får prata måste jag säga att du är en av mina all-time favoritpersoner.
Detsamma, John. Detsamma.
Och jag är jätteglad att ha dig här i studion och ha ett samtal. Men berätta om dig själv och vad som ligger nära hjärtat och lite vad du har gjort. Och...
Ja, det är alltid svårt att beskriva sig själv. Men jag är en person som har fått behålla min nyfikenhet, tror jag. Det är någonting som jag är glad för. Jag har alltid, jag lärde mig som tidigt som barn att det fanns så många människor runt omkring en som man kunde fråga om precis vad som helst. Och det gjorde att jag ganska snart när jag lite fick vänner i alla generationer. Mm-hmm. Så kunskapshungrig och nyfiken är man ju alltid som barn, och det fick jag vara, och det är de som, sakerna som är min drivkraft, och det har gjort att jag blivit väldigt yrkesschizofren, för att det finns liksom ingen riktig linje i det som jag har gjort. Jag har varit journalist, jag har varit statstjänsteman, jag har jobbat inom civila samhället i en rad olika organisationer. Om man skulle leta efter någon gemensam nämnare så handlar det om rättigheter, mänskliga rättigheter, om att försöka göra världen bättre tillsammans på olika sätt. Så det är väl det som har farit igenom på något sätt. Men sen rymmer det allt från att vara huvudsekreterare i en kommitté till att vara diskjockey på bröllop. Så att det är liksom, jag är gammal ljudtekniker också. Det är spretigt, men drabbas man av någonting som intressant så finns det ju en oändlig liksom grop att gräva ner sig och lära sig saker kring. Så det är nog så.
Ja, och här sitter du i vår radiostudio och Louise bredvid här. För sen du har lite tips att ge oss här i vår studio. Jag har känt dig som en person som är väldigt engagerad i de här mänskliga rättigheter och demokratifrågor som jag ska be att du pratar lite mer om. Men det finns en sak som, när jag ber dig berätta vem du är. När jag lyssnade på dig föreläsa en gång, du sa någonting, alltså be människor inte berätta var de kommer ifrån, utan fråga vart de är på väg. Och där har jag fastnat. För jag försöker undvika, så när jag frågar dig så berätta om det, ska hon få berätta om sin bakgrund eller nej, ska hon inte berätta om sin bakgrund eller så, ska man bara blicka framåt och så vidare. Men det är ändå intressant att sätta människor i sitt sammanhang. Men det är mångfacetterat i alla fall. Men du är bekväm i den här studien.
Jag känner mig väldigt hemma. Jag vill bara säga det. Men för att koppla lite grann till det du säger, så det är klart att alla människor har en berättelse bakåt. Och vi pågår här och nu, och sen så har vi någonting framför oss. Men det som känns viktigt för mig, det är att se att människan är i rörelse hela tiden. Och att vi uppstår i relation till varandra. Vi lever i en värld där vi tror att vi bara är en fast individ. Och på hjärnan betraktat som någon som är född på ett sätt, är på ett sätt. Vi gör gärna personlighetstester. Vi liksom försöker liksom att knäcka vad varje person är oavsett allt annat. Men det är ju inte så, utan vi blir ju till. Liksom. Och jag tänker mycket på det i relation till skolvärlden som vi delvis har gemensamt. Sådär, är ju att i ett klassrum med en uppsättning elever och med en lärare så presterar du och mår på ett sätt. Men om du plötsligt får ännu bättre kamrater och en lärare som förklarar på ett annat sätt, så kommer du att bli på ett annat sätt och göra på ett annat sätt. Så att vara i rörelse och att vara i förändring, och hur mycket vi betyder, inte bara för oss själva utan vad vi faktiskt gör gentemot varandra. För vi är ju varandras omgivning.
Kan du berätta om en person som har fått dig att må bra och utvecklas? Någon lärare eller chef eller...
Det finns många. En är bibliotekarien på Högdalens bibliotek när jag bara är 6 år gammal. Och jag växte upp i Högdalen och den här platsen i Stockholm som på 70-talet var, upplevde jag från mitt perspektiv, oerhört öppen. Jag hade vår teater och där fick jag vara och den kvinnan som var pedagog där, hon lät mig som 9-åring sätta upp en pjäs om inbördeskriget i Nicaragua. Jag visste ingenting om inbördeskriget i Nicaragua, men jag fick skriva en pjäs, jag fick handledning och den sattes upp. Och jag kom till biblioteket liksom långt före internet och där fanns liksom Inger som var bibliotekarie som lät mig fysiskt googla igenom det här liksom och mötte mina frågor och fantasi. Men då ska du läsa den här boken eller titta på det här. Och att, eller Torbjörn som var ordförande i schackklubben Rokaden där liksom som man kunde sitta stilla i tystnad och bara få umgås med en annan utan att flytta en och annan pjäs och så. Att få bli tagen på allvar bland alla möjliga åldrar. Så att på det sättet var det en oerhört lyxig tillvaro. Och på förskolan så hade jag naturligtvis förskollärare som var utbildade, men det var också en hel del killar som var vapenvägrare som gjorde samhällstjänst. De var ju inte pedagoger, men de hade ju andra drivkrafter och av dem lärde man spela fotboll och piano, kommer jag ihåg, var en som liksom, mitt sätt att komma in till musiken var en av dem. Och det där var viktigt och att de hade också ett politiskt ställningstagande i och med att de inte vägrade liksom, lumpen och vapen. Så jag blev otroligt politiskt engagerad när jag gick på förskolan. Och jag har väl aldrig varit så övertygad som man är då. Men den där, att, jag tror att det handlade om att bli tagen på allvar och att den här världen var värd att ta på allvar. Mm. Och att man var en del av den. Och att det vi kunde göra som människor hade betydelse. Och om man, antingen kunde man titta på hur andra gjorde eller så kunde man delta. Inte med något löfte om att allting skulle bli som jag ville. Men att få delta, att få vara en part i det. Och så. Det tror jag, alla de här personerna liksom i åldern 5 till 10 betyder jättemycket tillsammans. Och tror jag satte väldigt mycket grund, förutom naturligtvis mina föräldrar. Ja. De var ju inte politiskt engagerade. De hade aldrig liksom högflygande teorier och så. Men de levde utifrån sina värderingar. Mm. Så det handlade verkligen aldrig om vad de sa, utan de gjorde demokrati, de gjorde värdighet, de gjorde hem, både för oss och för andra.
Jag känner dig som en värderingsstärkt person och det är kanske där vi har mötts. För att de här värderingsfrågorna är viktiga för mig.
Ja.
Men det jag hör dig säga, det är lite råd du har på vägen till vuxna som möter barnet, att ta dem på allvar och ge frihet under handledning.
Mm.
Tillåta undersökande, tillåta skapande, var vägledare. Men det här, återigen, det här med att ta dem på allvar, alltså bekräfta andra människor som viktiga och kunniga, som har styrkor, som har potential att möta alla på det sättet. Är det en bra sammanfattning?
Absolut. Jag hade varit en helt annan människa om jag inte hade fått det.
Mm.
Och det är väl det som vill säga hur viktig den här omgivningen är för oss. Vi är inte bara av egen kraft, även om det här om det heter så. Utan det är också vilken kraft vi får av andra. Absolut.
Vi pratar med Edna Eriksson. Vi ska lyssna på lite musik här strax. Och sen ska jag fråga lite mer om ditt arbete med mänskliga rättigheter. Och framförallt den demokratifrågan som aktuellt med mina rötter i USA där man inte vet hur det kommer att sluta så småningom. Men välkommen tillbaka om en liten kort stund. Ja, det var Mick Jagger och David Bowie Dancing in the Street. Och det är vanliga för dig, Edna, eftersom jag vet att dans har betydelse för dig och du ofta dansar på dina föreläsningar, eller hur? Pratar här med Edna Eriksson av Egen Kraft Radio och vi sänder från Betongfabriken i Sigtuna, Vemgarn. Och John Steinberg heter jag. Dansen betyder mycket för dig?
Ja, jag tror att det är så här, musik betyder jättemycket för mig. Och det var ju den där gamla förskolläraren som inte var förskollärare som tog mig in i musiken. Jag började spela piano när jag var 5 år. Och igen, mina föräldrar hade ingen relation till musik. Men de tog mig på allvar och förstod att där var det någonting som var viktigt och nyfiket. Så jag fick ett stort Yamaha-piano som plötsligt stod i vardagsrummet i Högdalen. Och det där var en sann kärlek som alltid har funnits. Och sen så blev jag ljudtekniker och jag var programledare på radio. Där någonstans så trillade musiken in i diskjockeyvärlden. För att eftersom jag hade samlat på mig så otroligt mycket musik. Jag tror jag har över 3000 cd-skivor i alla typer av genrer och så. Så passar jag ganska bra för ett bröllop. För att jag kan väldigt olika sorter. Oj, hoppla! Jag kan väldigt många olika sorters genrer och så. Och så börjar jag spela. Och därmed kommer också dansen. Och det finns någonting med att vara i ett rum tillsammans med andra människor. Och den enda uppgiften är att försöka få människor att dansa. Och man märker ganska snart om man lyckas eller inte. Det är ingenting som är så instant som att befinna sig med folk på det sättet. Så det, ja, jag tror att jag har gjort 148 bröllop i livet. Så dansen har varit en del.
Okej, då ska vi gå från bröllop till demokrati.
Ja, visst. Det går.
Du har ett djupt engagemang och kanske en djup oro också för demokratiutvecklingen i världen. Om vi ska prata allvar lite grann. Du vet att jag har gått i spinn under det här Trump-yran och inte släppt det nu på grund av allt konstigt som händer i mitt gamla hemland i USA. Mm. Och runt om i världen, för att det finns krafter som vill åt kanske inte bästa hål i världen. Så kan du beskriva lite grann hur väcktes intresse för de frågorna och vad du tänker på när du tänker på begreppet demokrati och varför det ska försvaras eller varför den är hotad? Inte spontana tankar kring detta.
Jag tror att en grundläggande värdering som jag har fått med mig som en viktig grundpelare i en fungerande demokrati, det är ju att vår compassion får en struktur och är någonting som man respekterar och någonting som man tar in. En empatisk samhälle bygger på det och måste vara grunden i en demokrati. Att förstå att jag är du och du är jag och det har konsekvenser. Att vi är jämbördiga i värdighet. Och tittar man igenom vår egen konstitution eller våra grundlagar och tittar framförallt på regeringsformen, om vi ser att det här är spelreglerna för en demokrati och alla länder har ju sin, så träder det fram här i Sverige så det handlar om frihet, jämlikhet och värdighet. Och det kan vi känna också igen lite grann från franska revolutionen, så frihet, jämlikhet och broderskap. Men broderskap i ett modernt snitt handlar ju om mänsklig, jämbördig värdighet. Och det trädde ju också fram i de mänskliga rättigheterna i första artikeln att alla människor är jämlikar i värdighet. Och det här betyder någonting i allra högsta grad. Och det som gör mig lite ledsen i Sverige när det blåser, för det är ju så att demokratin i det moderna snittet är ju väldigt ung på ett sätt. Det är väl inte så länge sedan som vi gjorde oss av med kungahuset. Det är inte så länge sedan som kvinnor fick rösträtt och så. Så det har en kort historia. Samtidigt har vi en väldigt lång historia. Vi är ju i Sigtuna liksom. Och här finns också tingsplatser där man för 1000 år sedan valde sin kung. Och också kunde avsätta sin kung. Varje samhälle och civilisation har försökt hitta sätt att förhålla sig hållbart till konflikter. Mm. För när det bara är krig och elände så blir det ju också... Det blir inget bra för något samhälle alls. Sen så lyckas vi med det där ibland och ibland inte. Och det är ingen linjär utveckling utan det är ett ständigt pågående. Men just nu så kan man väl säga att våran unga, moderna demokrati som bygger på mänskliga rättigheter, som inte heller är länge sedan då de fästes på papper och blev idéer som fick bli bärande för många länder. Så det är självklart så att det finns idéer parallellt med dem som är väldigt starka och som inte försvunnit. Som är andra sätt att göra det här på. Där har vi nationalism och fascism och allt som de här repressiva diktaturerna bär som idéer i botten. Den konflikten föddes vi in i. Den var inte över när vi föddes, vare sig du eller jag. Den kommer inte vara över när vi kliver ifrån den här världen heller. Men vi kommer att vara en del av den. Och just nu så är ju demokratier över hela världen under press. Där den här typen av krafter får plats folkvalt i olika parlament. Och det man kan säga som är den primära konflikten, det finns flera, men den som är primära är vilka som ska få vara en del utav det folk som ska få bestämma. Vilka är folket? Och för nationalismen så kan man säga så här att, man kan vända på det, att i en demokrati så är det du och jag, alla vi som är invånare eller medborgare i ett land, alla har rätt att rösta. Och det är alla folket då som tillsätter makten. Men i ett nationalistiskt perspektiv så är det tvärtom. Där är det makten som tillsätter folket. Och de som har rätt värderingar, rätt åsikter, rätt identitet, rätt kultur, rätt vanor, rätt traditioner, rätt gud, rätt religion, de får vara en del. Och enda sättet att lösa det på, det är att ta bort varenda grundpelare i en demokrati. Yttrandefrihet, åsiktsfrihet, religionsfrihet, alla de här, mötesfrihet, föreningsfrihet, rätten att få ifrågasätta medan den andra kräver lojalitet. Och här är vi då mitt i liksom solarplexus av konflikten. Här, precis som i USA, där det är precis det här vi bråkar om. Och det är naturligtvis inte över ännu, vare sig där eller här.
Det var inte så vackert att höra det där. Det var inte skrämmande. För att jag är så uppväxt i den här idén som jag har fått från min barndom. Att vi lever i ett demokratiskt samhälle där alla har rätt att uttrycka sig och allt det där. Det första man gör är att begränsa yttrandefrihet och begränsa medias frihet och så vidare. Och begränsa kulturen.
Mm.
Eller hur? När det skiftar. Men det finns en central fråga för dig. Jag vet att du är lite orolig för den svenska grundlagen. Att det är lite för lätt att ändra på saker och ting. Kan du ge en liten kort beskrivning av det problematiken? För det är väldigt konkret.
Ja, för alla länder har ju sina spelregler. Så precis som när man spelar fotboll så vet man ju liksom att man får inte tackla motståndarlaget för att vinna matchen. Man får inte använda våld. Det finns en domare på plan och man kan bli utvisad om man gör det. Och även om man tittar på fotboll och är passionerat AIK-fan eller Bayern-fan som i mitt fall, så slår man ju inte någon annan i klacken. Samma typ av spelregler finns i en demokrati. Man får vara moderat eller kristdemokrat eller sverigedemokrat eller vad man vill. Men ingen av oss får använda våld. Eller förföljelse eller något annat för att tillgripa makt på något sätt. Och de här spelreglerna, de måste ju sitta. Och i Sverige så är det så att våra grundlagar är ganska ömtåliga om man jämför med många andra länder. Och i Sverige så är det så att för att ändra någonting i grundlagen så krävs det att riksdagen tar ett beslut. Och det krävs att det är 51% av riksdagen som tar det beslutet. Till exempel om vi nu säger någonting väldigt tråkigt. Säger att någon tar bort någon grundläggande frihet i yttrandefrihet till exempel. Att den ska tas bort på något sätt. Så 51% i riksdagen, så måste det vara ett mellanliggande val. Men det räcker att det är ett extra val. Så vi kan hitta på att det blir regeringskris och det är svårt att bilda regering. Och så måste man göra ett extra val. Och så tar man ett beslut igen med 51%. Och då är den här ändringen gjord. Och det är ju väldigt ömtåligt, för att det är inte svårt att piska upp en stämning i ett land där 51% av de valda ombuden plötsligt väljer att gå på en linje. Många andra länder har ju andra skyddssystem i det här. I Finland till exempel, om vi tittar på landet på andra sidan Östersjön, där krävs det 3/4 för att få igenom en grundlagsändring. I Tyskland, där man har en annan historia, så finns det vissa delar av den tyska konstitutionen som inte går att ändra på. Och det handlar om några av de här grundläggande principerna av mänskliga rättigheter. För man vet ju att demokratiska krafter kan få plats och det gäller att ha ett motstånd kring det. Men jag har tillsammans med andra kloka personer en liten stiftelse som heter MR-stiftelsen. Och vi bildades just för att uppmärksamma skyddet för de här grundlagsprinciperna. Och också för att vi i Sverige, till skillnad från i USA, vi kan inte vår konstitution. Vi kan inte de här spelreglerna, vi vet inte. Vi bara vet att det är viktigt med demokrati och mänskliga rättigheter, men vi vet inte hur det fungerar. Och det där är ju farligt då i ett land där det finns politiska krafter som hotar det här. Då behöver vi ju veta vad det är vi bråkar om och också vad det egentligen betyder, så att det sitter innanför västen. När man är i USA så kan ju folk sin konstitution nästan på fickan,
ja, på
gott
och
ont. Ja, eller hur? Och det är bra, för att vi, även om vi kan ha olika åsikter, så måste vi ha instrument och sätt att veta vad vi bråkar om.
Jag läste ett reportage bara häromdagen att det sitter grupper av konstig karaktär, som jag tycker, som håller på med den amerikanska grundlagen och att fila på olika ändringar den dagen de kommer till makten. Och vi vet att vi har haft en president som har ignorerat grundlagen och ett parti som har i mer eller mindre försökt störta och inte accepterat valresultatet. Och rösträttigheterna håller på att begränsas som allt möjligt.
Och där ser vi precis vilka frågor det handlar om. Och att det är precis alla de här, vilka är folket? Om man försöker att ändra människors rätt att rösta och försvåra för människor att faktiskt kunna ta del i en demokrati, så är det ju, det är fruktansvärt. Och jag följde ju det som hände i USA på ett sätt som blev, jag tror jag ägnade 3-4 timmar varje dag till nyheter, artiklar, så att liksom det var nästan hysteriskt. Men jag hade faktiskt, trots att jag förstod vilket trauma det där var på många sätt, så hade jag faktiskt aldrig kunnat föreställa mig att just det som är så viktigt, att inte använda våld för att tillgripa makten, blev det som också blev den liksom stora finalen i den administrationen. Och att se det live härifrån när man stormar Kapitolium, det undergrävde vilket fruktansvärt allvar det här är. Samtidigt får man inte bli rädd. För en del av det här handlar ju om att också bli skrämd till tystnad, att bli ängslig, att ta sig därifrån. För mig är det inte så. Det finns alltid hopp, utan det handlar om att först ha kunskap. Det andra är att agera och att faktiskt mobilisera och göra saker tillsammans. På alla tänkbara fredliga sätt, naturligtvis.
Alltså jag tänker och reflekterar ofta över en annan för jag är engagerad i pedagogiska frågor och skolutvecklingen. Det är just av demokratiskäl. Alltså att om man inte förstår demokratin betyder, eller inte förstår grundlagsbetydelse, eller då har man inte fått någon utbildning av värde på något sätt. Och det är så många som röstar emot sina egna intressen, och det har aldrig riktigt förstått hur man tänker i de sammanhangen. Men sen tycker jag att media har en stor skuld i alltihopa också. Så de två saker som skolan och media är bekymmersamt för mig.
Sen tror jag också att när man känner sig maktlös inför klimatförändringar, inför liksom arbetsmarknaden är förändring, ekonomin är förändring. Det är så många saker som sker samtidigt. Så finns det saker som lockar. Men vi kan prata mer om dem om en liten stund.
Ja, vi ska ha det nästa låt. Det blir intressant i det här sammanhanget. Vänta tills du får höra.
Spännande.
I'm gathering people wherever you roam.
You know, the times they are changing with med Bob Dylan. Och det är tiden att förändras, och det kan gå åt positivt håll, det kan också gå åt fel håll. Men det finns en oro för hur framtiden kommer att bli, och vi har diskuterat demokratifrågor. Jag ska byta ämnet lite grann. Och jag pratade med Edna Eriksson, John Steinberg heter jag, och vi sänder från betongfabriken Vengarn i Sigtuna av egen kraft webbradio. Sänder vi ifrån. När jag intervjuar gäster här, det är en sak som jag gör, det är att jag ber dem berätta om något projekt de har varit engagerade i eller lett som de har, alltså gav resultat på ett positivt sätt som de är nöjd med. Någon insats, det kan vara så lite som en spelning på bröllop till att skydda svenska grundlagen. Alltså någonting, det första spontana som dyker upp i huvudet på dig. Men där var min insats av betydelse. Där känner jag att jag gjorde någonting som påverkade på ett positivt sätt.
Det finns många sådana saker. Och för mig handlar ju inte det om att man flyttar de stora frågorna, utan mycket mer om att få vara del i att bidra till det. Men en sån sak är ju den här lilla stiftelsen. För det är vi är en liten stiftelse, vi har inte en enda krona i princip. Men det är ett bevis för mig hur människor tillsammans med sin kunskap, tillsammans organiserar sig för att utbyta kunskap och skapa handling. Och det jag är mest stolt över, det är att vi, trots att vår litenhet ändå lyckats efter att uppvaktat politiker och ministrar och så. Blir väldigt glada över att den januariöverenskommelse som gjordes sen i 73 punkten i det programmet handlade om att tillsätta en utredning för att skydda grundlagen och titta på domstolars oberoende. Och de saker man kommer titta på, det är bland annat om man kan göra som Finland. Att skapa 3/4 i riksdagen för ändring av grundlagen. Det handlar om att försöka se till att täta till så att ingen kan kuppa en sån lagstiftningsändring. Och en rad saker som vi slogs väldigt mycket för och som vi kunde få gehör hos andra rörelser och organisationer och politiker över ett ganska brett fält. Och det är jag väldigt glad över. Tyvärr kommer man inte lägga ett förslag före nästa val. Det hade man behövt, tror jag. Men frågan är plötsligt aktuell. Och jag tror också det speglar lite grann hur jag känner det är att vara en demokrati. Utan det handlar ju inte om att min värld är mer korrekt än någon annans. Men att ändå lyfta frågan så att vi kan gemensamt brottas med hur vi vill att det ska vara då istället. Och så får vi liksom göra det tillsammans. Men det är en sån sak.
Ja, och berätta igen vad stiftelsen heter.
MR-stiftelsen heter det.
MR-stiftelsen.
Precis.
Och MR står för?
Mänskliga rättigheter. Och det är ju ett sätt att granska mänskliga rättigheter så som de är nedgrävda i våra grundlagar. Men vi är också en del av Europakonventionen. Så det finns ju flera områden som håller vår demokrati utifrån de perspektiven.
All right. Now, i det här arbetet att få gehör för den här frågan, vad gjorde du? Vad är ditt personliga bidrag och någonting i din personlighet och någonting i din metodik, någonting i din karaktär som har bidragit att den här insatsen är ändå, ni har kommit en bit på vägen.
Ja, nej, men jag tror att det är nog det där som jag försökte förklara från början, att jag kunde ingenting om våra grundlagar när de här tankarna väcktes i mitt huvud. Jag stod i Almedalen och var förfärad över saker som jag såg av Nordiska motståndsrörelsen och annat. Och lite också att vi är duktiga på att prata om en massa saker, men vi gör inte alltid mycket kring det. Och så kände jag så här, ja, man lever inte för evigt. Vad är det för liten sten jag ska lägga på vågen under min tid som kan leda till någonting? Annars blir det ju bara cirkus och teater för vår egen förträfflighets skull. Och det här är ju liksom inte så. Det här är ju på riktigt liksom. Men det som har varit styrkan i är att förstå samtalet, tror jag. För jag ägnade ett halvår åt att prata med jättemånga människor för att lära mig om det här. Liksom, hur fungerar grundlagen? Vilka kan? Liksom, jag ringde upp jurister jag inte kände. Jag ringde upp forskare jag inte hade liksom någon relation till. Jag tog med mig ett kaffebröd under armen och ringde på dörrar och frågade så här, hej, kan vi prata om det här? Jag förstår inte, har du tid? Och så att det blev som en slags kollaborativ research med andra människor som det finns så mycket att lära. Och sen också att tillsammans då med några som kände ett engagemang, liksom jag i det, ta de där kunskaperna och försöka forma det till någonting. Men det börjar i ett lärande. Allting finns där utanför dörren. Och med ödmjukhet för vad man inte kan och med nyfikenhet. Så ja, jag skulle vilja säga att kraften i en vetelängd och en kopp kaffe är någonting som liksom, kaffet är ju själva blodomloppet till liksom våra möten. Och det som jag faktiskt saknar nu när vi är en tid av Zoom, att sitta och titta varandra i ögonen, det är inte att sätta så här, nu ska vi effektivt diskutera här, eller målet med det här att vi ska lära oss det här och det här, utan det öppna nyfikna samtalet där vi kliar oss i huvudet, betraktar det här knepiga och från olika perspektiv ser det, och då någonstans så händer någonting. Och det skapar också lust och vilja att göra någonting. För att det finns någonting som inte bär prestige eller som inte bär tillrättaläggande, utan då vidrör det någonting i båda människor. Och av det kan man bygga någonting.
Right. Alltså när jag lyssnar på dig, en del av mitt uppdrag är att försöka sätta ord på vad du gör rätt och vilka egenskaper du använder och vilka krafter som du använder. Och nyfikenhet har du beskrivit, lärande som är ett viktigt tema för dig. Men också en uthållighet i ditt lärande. Alltså du pratar månader av research och undersökningar, kunskapsbetydelse och så vidare, sökande och samtal. Det var mycket kaffebröd.
Ja, det har väl satt sig någonstans också. Så det är inte hälsosamt alla gånger. Så är det ju.
Okej. Men drivande bakom allting är det här goda hjärtat. Och så du, och jag vet att du har ett väldigt stort hjärta. Och du brinner för mycket och för andra människor. Och de här frågorna är väldigt viktiga för dig. Så hjärtat i kombination med kunskap, det är ofta en väldigt bra kombination. Många gånger när jag intervjuar människor, jag ser att hemligheten sitter i korsningen mellan två, inte ytterligheter, men två olika kompletterande delar. Så du har, alltså bra chefer till exempel, ofta hårda och mjuka samtidigt. Och i ditt fall, om du är kunskapstörstig och har ett stort hjärta, de saker i kombinationen, bara har kunskapen, inte brinner. Men om du bara brinner och inte kunskaper, det är väldigt svårt att åstadkomma förändring. Så när du har ett starkt hjärta, stark vilja, en stark övertygelse, en värderingsgrund tillsammans med kunskap, det är väldigt effektfullt. Och sen lägger du till uthålligheten i processen och inte ge dig och en förmåga att förmodligen sätta människor i ett avspänt tillstånd som de är beredda att samtala med dig. De ser din nyfikenhet, de ser ditt engagemang, de kan känna ditt hjärta och då blir det lättare för dem att öppna sig och prata. Är det här en rättvis beskrivning av vad du gör?
Ja, jag tror att det finns ett citat av Martin Luther King som vi nu antagligen kommer att säga fel. Men innebörden av det i alla fall, det handlar om power and love. Mm. Och han säger att liksom power without love is abusive. Men love without power is sentimental and anemic. Och power at its best handlar liksom om justice. Implementing the demands of justice and the demands of love. Att vi behöver liksom, vi behöver både och. Så det är ungefär som skillnaden mellan Refugees Welcome eller ACLU i USA. Liksom, att man kan öppna sina hjärtan och känna för andra människor, men det är på sin höjd sentimentalt. Men skillnaden med att känna att det kommer flyktingar, att man förstår det och kan känna det som känsloyttringar. Mot ACLU där någon som är jurist och som har använt sitt liv för att lära sig någonting har makten att skapa förändring när den här personen kommer över gränsen. När det plötsligt det första inreseförbudet som Trump hade. Och fälla upp sitt bord på flygplatsen och ta sina kunskaper och be. Så, men då ska du fylla i den här blanketten. Då ska du ringa det här telefonnumret. Och jag tror någonstans att det handlar om att kombinera de här sakerna. Och vill man vara till hjälp för andra så måste man ha både någon form av känsla av empati. Men man måste också ha kunskap och man måste också ha makt att göra skillnad. Och det kan man inte bara göra själv utan tillsammans med andra. Så att man sen kan handla utifrån det.
En väldigt bra beskrivning av dilemma. Men om vi blickar framåt nu alltså med kännedom om delen med egenskaper du har. Den här kombinationen av kunskap och hjärtat och förmågan att få människor att öppna sig och prata. Du har använt begreppet nyfiken flera gånger under vårt samtal tillsammans. Så om vi blickar framåt just nu. Det är klart den här kampen för mänskliga rättigheter och demokrati och grundlagssäkrande kommer du inte släppa. Det kommer du aldrig göra. Men är det något annat mer personligt som du är nyfiken på just nu? Är det någonting som du vill lära dig och vill något annat du vill gräva dig djupare i? Vad är det första du tänker på?
Det jag tänker på jättemycket är att jag har haft fördelen att bli tagen på allvar som barn, att få en röst. Jag har precis som du varit utbildare i 30 år så kan jag känna så här att nu i den här delen av livet så handlar det om att bli den här bibliotekarien och ordförande i schackklubben Rokaden och den här pedagogen på vår teater, att bli den personen som ger plats för dem som kommer sen. Nu handlar det om att nu har jag liksom fått en stor ryggsäck av saker med mig och nu handlar det om att ge det rummet och den platsen för andra. Och det är därför som jag är jätteglad att jag just nu sedan i januari jobbar på Folkets hus och parker. Som är hus som upplåter plats åt andra föreningar att vara och att göra. Och jag är strateg i Österregionen och det är 66 Folkets hus och parker som jag är i relation till. De är ju autonoma egna föreningar. Men det handlar väldigt mycket om att vara i en rörelse, att skapa rum och plats för andra. Så att det är liksom, det är i det kapitlet av livet som jag är. För vi lever ju en kort stund. Att få av andra och att ge tillbaka och att... jag tror liksom att det handlar inte bara om att vara generös och vara månadsgivare till en vällovlig sak, utan jag vill ju kittla igång att vi alla borde bli månadsgörare och dela med oss av de saker som vi kan. Tillsammans med människor i vårt eget bostadskvarter. Allting måste inte vara professionellt organiserat, utan vi glömmer den mellanmänskliga relationen som när jag bodde i Skarpnäck för många år sedan. Och det var en kille som inte hade kommit, han var 7 som inte kommit in på sin fotbollslag som han ville träna med. Och han satt alltid med fotboll utanför dörren. Och till slut så sa jag, men varför sitter du här med dörren? Så sa han, mina kompisar tränar, jag kan inte vara med. Men jag väntar på att få vara med. Och då sa jag, men tar vi bollen så går vi ut och spelar. Det är det finaste vi kan göra, är att dela med oss utav det här. Det är den finaste gåva jag har fått. Och jag hoppas att kunna få återgälda den för andra. Och att kittla igång andra och göra detsamma.
Det leder till två frågor. Det ena är lite mer abstrakt och det andra mer konkret. Alltså, vem vill du inkludera mer i Folkets hus-rörelse? Alltså, vilka grupper vill du, eller personer vill du vända dig till så att de känner sig mer delaktiga?
Det är flera steg. Dels är det de som redan är där så att de verkligen orkar och driva. Så det gör de ju. Men vi är mitt i en pandemi. Det är knepigt med saker och ting. Det finns också... Många av de här rörelserna i civila samhället är också hotade av de politiska strömningar som pågår. För det här är ju en rörelse som är själva motsatsen till dem. Men, så dels är det de som är där, att man håller ut, att man får förutsättningar att göra det. Men sen är det alla de som kan kliva in. Det var ju så, och det är ju unga människor, men det är egentligen alla människor i närområdet som inte är där. Det är lätt att man tänker bara unga, men för mig är det alla de som inte är med, från att det är någon som nu är pensionär och har livet och tid och liv. Hur kan den interagera och vara med tillsammans med andra?
Så om du kommer på en konkret sak du kan göra under närtid för att arbeta med det här?
Vi väntar ju lite på att vi ska kunna få öppna upp de här verksamheterna eftersom det finns restriktioner. Men någonting som jag tänker är mycket av det som är generationsövergripande. Jag hade älskat att ha liksom högläsning där mellanstadieelever läser för äldre på Folkets hus och pratar om gemensamma berättelser och livsöden. Tränar sin läsning men också samlas kring berättelsen och så. Att hitta de där formerna. Och också att få in, jag menar, det kan vara någon som tecknade mycket när de var unga eller spelade saxofon men som inte gör det längre. En slags korpen för kultur där man liksom inte bara väntar på att lyssna, vara publik när någon annan spelar eller när någon annan agerar, utan att leka det här.
Korpen för kultur, det
tycker jag är ett bra uttryck. Ja, visst.
Och din egen personliga månadsgörande, vad skulle du göra? Nu är vi i början på maj när vi spelar in. Vad är din månadsgörande?
Ja,
personligen.
Den handlar nog jättemycket om att finnas. Den är väldigt nära och privat. Den handlar om att finnas där för mina barn. Så att nu när det börjar bli varmare. Att vara mitt i en pandemi när man är 9 år eller 13 år. Det är en så stor del av ens eget liv. För mig är det inte riktigt så.
Vad vill du göra med barnen som du inte gjort förut?
Jag vill vara ute och paddla lite mer nu när det blir varmt. Vara ute i naturen mer. Vi har ju varit instängda under vintern. Avskärmade från andra. Ha lite minikoll och hitta på aktiviteter tillsammans.
Men när vi tar paddlande.
Ja.
Var och när?
Vi har en väldigt fin å inte så långt ifrån oss. Och en jättefin farbror som hyr ut kajaker och kanoter på det mest okomplicerade sätt. Så att fylla en liten sån här picknickkorg och lite extra för att kunna mata lite fåglar, att få vara ute och röra sig och sen så kliva upp på en kobbe och sitta och fika. Ja, jag tror att det är öppet nu och nu har de varit lite krassliga, så jag gissar att det kan bli som tidigast nästa helg.
Okej. Nästa helg ska du ut och paddla. med barnen?
Jajamän.
Mata fåglar och vara tillsammans?
Ja.
Okej. Bra så.
Tack så mycket. Tack för att jag fick komma.
Ja, det är inte riktigt färdigt än. Vi ska sammanfatta lite grann. Ja. Nu är det still crazy after all these years. Jag tycker jag är en bra låt.
Ja, okej. Där vänder vi.
Ja, Paul Simon, Still Crazy After All These Years. Och det fanns en tanke bakom den här låten också, att man måste vara lite galen för att lyckas med saker i livet. Och jag tror du och jag, vi har en stor uns av galenhet, både två. För man tror innerst inne på något sätt att det man gör kan faktiskt förändra världen. Och det tar sin lilla tid och det finns mycket man måste göra. Men det finns en större mening med det man håller på med, och jag tror du skulle hålla med mig att det finns en större mening med ditt liv och ditt engagemang, eller hur?
Jag vet inte, det är liksom kanske höga tongångar, men för mig är det så här, jag kommer ihåg när jag var 11 år när jag första gången förstod vad som hände under andra världskriget, och jag läste läste om det och Anne Franks dagbok. Och någonstans där så liksom, det är ju den fullständiga liksom dystopin av människans gigantiska mörker liksom. Men jag tror ju inte att människan kommer gå under. Jag tror inte att vi kommer att leva i ett paradis, utan vi kommer att leva, och det är stökigt, och det kommer vara med andra människor. Och man får göra det man kan under den tid som man lever. Ja, något annat finns. Det är meningsfullt, känner jag, att försöka under Absolut. Sitt liv. Även om det inte alltid leder ända fram. Och så är det ju aldrig. Man kommer, det är som the end of the rainbow. Man kommer ju aldrig hela vägen dit. Men att jag försökte, det är hoppingivande. Att vi försöker är hoppingivande i sig. Och that's enough. Någonstans.
Ja, men, och sen tycker jag i mitt pedagogiska arbete liksom, att frigöra hopp, alltså att flera människor känner hopp. Jag ibland säger att en lärares största uppdrag är att ge eleverna hopp. Mm. Hopp att de kan lära sig, hopp om en bättre framtid, hopp att de kan klara sig och åstadkomma saker. Alltså om du lämnar människor med hopp, så det finns i alla fall en stor chans.
Och jag tror också att vi ska komma ihåg att hur stökigt saker och ting än må vara nu. Vi har haft pandemier förut. Ja. Vi har haft stökiga politiska strömningar förut. Vi har haft krig förut. Vi har haft mycket förut. Men det finns också hundratusentals människor före oss som gjorde det de kunde. Och det är på den marken vi också vilar. Att jag får rösta. Att vi har en demokrati. Att jag fick gå i skolan. Att det finns en rad saker som fanns på plats för att andra människor gjorde det möjligt. Och det handlar om inte vad jag kan få ut i mitt liv, utan det handlar lite grann om vad jag kan göra för att människor framöver ska kunna få en rimlig chans efter mig. Så att man bara är med i en del utav den rörelsen och inte glömmer det. De gjorde det möjligt, då kan vi också göra det.
Det ska vi försöka ha vår kraft. Vad har du fått ut av det här samtalet? Någonting som var intressant eller väckte lite tankar eller
ja, det är nog
bekräftelse?
Nej, men jag blir lite generad, ska jag säga, när jag hamnar i sådana här samtal, för att det blir som ett fokus på en själv. Men jag tror att det är också kanske klokt att fundera över vad det är man kan göra och vad man håller på med kanske egentligen, för att också ta vara på det framöver, för det är inte ofta man reflekterar över det faktiskt. Och det gör också att jag också ser på, genom den linsen så ser jag också vad det har fått av andra. Det blir ganska tydligt, och det leder till någon slags inte bara hopp, utan också så här, nej, men nu kör vi.
Men du började samtalet med att beskriva några människor som har varit betydelse för dig, även när du var riktigt liten. Och sen har du valt en väg där du ska just nu via Folkets Hus-rörelsen frigöra också andras krafter. Det är ändå något gemensamt tema i ditt liv, om när saker och ting hänger ihop. Och vad du fick uppleva som barn och vad du försöker åstadkomma nu.
Ja, det är ju på något sätt en slags dans så där det finns en ömsesidighet. Det är ju en väldigt liksom ja, det är någonting man, det är någonting man gör tillsammans. Om jag får vara med och skänka någonting och få någonting tillbaka, det är ju där det här uppstår.
Mm.
För att både lärande och motivation är ju relationsbegrepp. De uppstår mellan människor. Och så fort det finns människor så finns den möjligheten. Och jag är jätteglad och tacksam över att få finnas med så många kloka andra. Däribland du.
Tack så mycket. Var en gör så gott de kan, så att säga. Men vårt samtal, om jag betonar den här styrkedelen igen, så den här kraften du har, hjärtat tillsammans med kunskap, tillsammans med uthållighet och tillsammans med nyfikenhet och sen tillsammans med det här öppenhet i samtal, gör att jag tror att du blir en person som folk vill samarbeta med, och det är också lättare att prata om idéer och prata om grunden av vad du vill åstadkomma. Och du har kommit en bra bit med 73, var det?
Ja,
punkten i januari överenskommelse. Och jag har gjort en stor gärning där och har naturligtvis mycket kvar att göra. Så tack så hemskt mycket för det här samtalet, Edna. Jag pratade med Edna Eriksson. John Steinberg heter jag. Vi sitter på Ben Garn i webbradiostudion. Webbradion heter Av egen kraft. Ansvarig utgivare för detta program är Louise Palma Agir. Och Av egen kraft och webbradio sponsras av Betongfabriken. Jag kommer tillbaka om 2 veckor och ska prata om mitt författarskap och uppmuntra andra som funderar på att skriva. Har fastnat i sitt skrivande och söker vägar till publicering, och min erfarenhet från att publicera att jag är uppe i 55 böcker nu och 600 krönikor. Så om du är nyfiken på hur man kan komma igång med sitt skrivande, för alla kan skriva, kan du prata, kan du skriva, det ska jag berätta om nästa gång. Men tack återigen, Edna, och lycka till med dina viktiga, men det viktigaste du ska göra framöver, det är att vara ute och paddla.
Ja, det längtar jag efter. Bara blir lite mindre regn. Så annars får man sätta på sig galonställ kanske. Bara kör ändå.
Okej.
Okay. Tack så mycket.
Tack ska du ha.
Tack.